Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjaga.
Och idag träffar vi Josef Ledoux, professor på New York University som är känd för sin forskning kring panik och rädsla.
Josef Ledoux har forskat på amygdala som man brukar betraktas som en slags motor för ångest och oro, som en del av hjärnan som ser bevarad sedan långt tillbaka i evolutionen och som sitter djupt in i hjärnan. Och man har ju under lång tid betraktat de här djupare delarna av hjärnan som ligger under hjärnbarken, som man också kallar för subkortikala delar, som den kännande delen av hjärnan, medan cortex då, hjärnbarken som ligger högre upp, det är den tänkande delen av hjärnan. Men Josef Ledoux ifrågasätter den här synen lite grann och menar att alla våra känslor sitter faktiskt också i cortex. Om man tar ett sådant här klassiskt exempel, så är det om man går ut och går i skogen till exempel, och så ser man en orm. Då brukar man liksom reagera på det genom att stanna innan man är medveten om ormen. Man stannar till och sen tar det några sekunder eller två och sen så inser man att det är en orm här framför mig. Och det man då tror är att djupt liggande delar av hjärnan, som till exempel amygdala, får information som har processat eller som är oprocessad från våra sinnesintryck och reagerar instinktivt genom att slå larm. Och sen tar det då tid innan högre delar av hjärnan, som cortex då, så att säga, blir medvetna om vad man ser.
So to realize that you're in a situation of danger, there's a snake there in front of you, that the snakes are dangerous. You see yourself freezing, you feel your heart beating fast, and you put all this information together, the three key pieces of information being the stimulus, memories that allow you to interpret that stimulus as dangerous, and the fact that your body is responding in a particular way. Those three things coalesce in working memory to give rise to the sense that you are in danger, because a key part of that has to be the representation of you, because if the snake is not going to harm you, and if you don't know that the snake is affecting you, then it's not something that's going to make you afraid. It's only by having an awareness of the self in working memory that you can integrate the self with the stimulus, the memory, and the body arousal and feedback and so forth, that coalesce to give you the sense that you're in danger and to experience fear.
För att vi ska bli medvetna om att det är en orm här framför oss med en föra, vilket är förutsättningen för att vi ska bli rädda, så måste den här informationen nå cortex och hjärnbarken. Och det betyder, menar Josef Ledoux, att den tänkande delen av hjärnan, alltså cortex, faktiskt också är den kännande delen av hjärnan. Den behövs våra känslor.
Utan att kunna tänka på oss själva i relation till ormen så kan vi inte känna rädslan.
Precis så. Det här betyder då kort och gott att den här bilden som man har fått förmedlad, även som jag fick på läkarlinjen, av den tänkande delen av hjärnan och den kännande delen av hjärnan som den djupt liggande, det stämmer inte. Och Josef Ledoux, som är en av världens främsta forskare inom det här, han erkänner att han själv har bidragit till den här felaktiga synen lite grann.
The mistake I made though was when I talked about fear in two ways. At the time that I was starting this work, the idea of implicit and explicit memory had become popular. And so I was thinking of what the amygdala does as implicit memory. The amygdala unconsciously detects and responds to a danger. So that's a kind of implicit fear. Whereas the conscious experience of fear would be the explicit fear, and that would be a kind of cortical and especially prefrontal cortex process. But the problem is that there's something about emotions that people find very hard to think of in any other way except as that feeling that you have when you're in a certain situation. So what is love without the feeling of love? What is fear without the feeling of fear? And so whenever you talk about fear, even if you say I'm talking about implicit fear, over time, the implicit part gets completely left out of the discussion. for many years, scientists and lay people alike would introduce me at lectures and interviews and so forth as someone who had told us how fear is felt by the amygdala. And that's simply not what I had done. And that began to bother me after a while. I just felt it simply wasn't true. That what the amygdala does is implicitly or non-consciously detects and responds to threats. And that's what's been inherited from animals. The conscious feeling of fear has not been inherited from animals. That's something that we put together in our brains using the highest levels of cortical processing we have to integrate all of that information.
So amygdala, den delen av hjärnan som vi har gemensamt med många djur, den reagerar alltså på hot, och det gör den på en omedveten nivå och slår larm. Som när vi går i skogen och ser ormen innan oss, så slår amygdala larm innan vi vet att det är en orm. Och det kallar just då för en slags implicit rädsla som är inbyggd. Men sen så krävs det att den här informationen kommer upp till hjärnbarken för att vi ska bli medvetna om den och för att vi då ska känna det som en känsla.
Den triggar liksom vår hjärna i farofyllda situationer och kanske också automatiserar ett visst beteende. Men det är inte upplevelsen av det farofyllda, utan det kommer först i ett senare skede när kortikala strukturer blir involverade.
Precis, och det är ganska rimligt att hjärnan har en sån här alarmknapp som omedelbart kan reagera på ett hot då, och kan göra det direkt innan man ens är medveten om det. Det måste ha varit en överlevnadsfördel för oss historiskt då.
Men betyder det då att när vi ser djur agera rätt, att vi inte kan dra slutsatsen att de faktiskt upplever samma sak som vi upplever när vi är rädda?
Precis, det är en jättebra fråga. Och det är därför det här börjar bli relevant. Det Josef Ledoux menar är att när vi studerar ångest och rädsla, vilket vi gör ofta i djurförsök, inte minst när vi utvecklar läkemedel mot det här, då tittar vi på hur djur reagerar, till exempel i en bur när de får höra, när de utsätts för en stöt eller liknande. Och så ser vi att de kanske fryser till eller gömmer sig eller något annat. Och då tolkar vi det som att de blir rädda eller har ångest. Och sen så ger man dem läkemedel som ska påverka det här, och eventuellt så funkar de läkemedlen bra. Men sen så har det visat sig många gånger att de funkar inte bra hos människor. De här effekterna kan man inte se hos människor. Och det han menar är att kanske så är det så att de här djuren, det man påverkar hos djuren, det är någon slags implicit rädsla, en implicit försvarsmekanism som man påverkar. Men djuren kan inte uppleva ångest eller rädsla på det sättet som vi människor gör, därför att deras hjärnbark, deras cortex, är helt enkelt inte lika utvecklad. Så det skulle kunna betyda att man studerar fel saker, kort och gott, när man utvecklar.
Samtidigt som, jag menar, min bild av rädsla och panik har handlat mer om liksom ett nätverksperspektiv där subkortikala strukturer interagerat med kortikala strukturer, och också de olika typer av intervention som vi har när det gäller farmakologi, läkemedel eller psykoterapeutiska insatser kan adressera liksom rädsla i olika delar av det här nätverket. Skulle du säga att Ledoux förslag eller teori inte riktigt är förenligt med det perspektivet?
Nej, tvärtom. Jag tror att det är precis exakt så det är. Och det han säger är att läkemedel vid ångest och rädsla kan mycket väl ha en effekt, medan psykoterapi har en helt annan effekt, för att de går på olika delar av hjärnan. Genom psykoterapi så påverkar man kortikala delar av hjärnan. Och då kan man liksom medvetet förändra sitt beteende, men kanske behöver man läkemedlen för att nå dit, för att sänka garden så mycket så att man vågar exponera sig för någonting. Den här kunskapen, den skulle man faktiskt kunna använda sig av rent praktiskt då i behandling av ångest och rädsla.
So I think that there are profound implications for psychotherapy and psychiatry in general for this kind of view, because what it means is that, for example, when medications are being developed through animal research, what you're studying are these threat detection and response systems in the animal brain. You're not studying fear. Maybe the animals experience fear of some kind, but that's not what those tests are directly measuring. We don't know what the animal experiences. All we know that a rat that is in an elevated plus maze or in an open field is going to run to the side or run someplace where it can be protected. And if you give the animals a drug that makes it stay in the unprotected area longer, you then describe the animal as less timid and assume that it is less fearful. But unfortunately, when you give those medications to people, they don't necessarily feel that much better.
Den här kunskapen, den skulle man faktiskt kunna använda sig av rent praktiskt då, menar Charles Ledoux, vid behandling av ångest och rädsla.
And but if you know that that's what you're getting from a medication, then it might be useful, because then the therapist can, you know, work with the medication as controlling hyperarousal and so forth, but then use more cognitive kinds of strategies to change beliefs and attitudes. And you could say, well, that's what therapists are already doing, and that's true. But it's about knowing what to tell the patient to expect from each approach. Because I think if we try to do too much at once, it will things begin to get complicated. We have to think of the brain as having these modules, and they should be treated as separate systems completely, and try to, you know, design therapies that will work specifically on one versus the other.
Vi har en omedveten rädsla som vi kanske då i hög utsträckning kan behandla med läkemedel. Men sen är vi en annan mer medveten rädsla som sker kortikalt i hjärnans cortex, och den behöver vi terapi för att kunna behandla. Så skulle man kunna tolka de här fynden ju.
Men kan man ha en medveten rädsla utan att ha en omedveten rädsla?
Det är en bra fråga. Det borde vi faktiskt fråga honom om.
Spontant så känns det som att det liksom inte är möjligt rent praktiskt. Alltså, då skulle man på något sätt förstå att man borde vara rädd, men inte uppleva att man är rädd.
Ja, faktum är att man har kunnat studera människor som har haft skador i amygdala. Och de har betett sig väldigt märkligt. De har blivit orädda för ormar och den typen av hotfulla situationer. Visar inte den minsta rädsla inför det. Liksom. Stora spindlar och så här på zoo som man har visat dem. Men om det betyder att de inte vet om att de här djuren är farliga eller inte, det måste jag säga att det ska vara osagt. Något som Ledoux pratar mycket om, det är att djur kan uppleva faror och undvika dem. Väldigt primitiva djur kan göra det. Men frågan är om man måste kunna känna rädsla för att undvika faror. Ja, förmodligen behöver man inte göra det enligt Ledoux.
If we think about, if we start looking how far back we go in evolution when we talk about responding to danger, you know, certainly mammals do it, all other vertebrates do it, fish and so forth. Invertebrates do it, Eric Kendall's work on aplasia, for example. Even worms respond to danger. But it's much worse than that. You have to go back to the first organism that ever lived. Bacterial cells will move away from danger. They also will approach food items. They have to thermoregulate, and they have to balance fluids in their cells, and they have to reproduce for their species to survive. So if you're an animal behavior psychologist, those are the things you study if you're interested in emotion and motivation. Defense, eating, drinking, thermoregulation, sex, or reproduction. And there's this assumption that these are motivational processes, but they aren't. They're simply things that keep a cell alive, whether it's one cell or the many cells of our body that make up a whole organism. And so we have to separate the fact that when we are in danger, we experience fear. When our energy supplies are low, we experience hunger. When we are dehydrated, we experience thirst. When we're very cold, when it's cold outside, we experience this kind of sense of coldness or warmth if it's too hot. And when we have sex, it feels good. So because we had those experiences, we assume that those experiences are inextricably tied to those behaviors, but they're not. The behaviors exist independent of those experiences. And it's only when you have a brain that can be conscious of its own activities that the experiences are added to the behaviors.
So when we look at a rat being, you know, standing hesitant in a corner without exploiting its surrounding, we do not know whether that's really anxiety.
We do not. Anyone who says they know that, I don't think they do. I think it's possible, maybe even likely, that the rat is experiencing something, but it can't possibly be experiencing what a human experiences as anxiety. Anxiety is a worry about the future. It's the price we pay for having a prefrontal cortex that can envision the future and do great things with those visions about how the future should be. But the price we pay is that we also are allowed to worry about the future. future.
Och det är ju verkligen någonting som jag tycker ständigt återkommer när man träffar patienter med ångest och oro, den här typen av katastroftankar som ju väldigt mycket handlar om framtiden.
Ja, verkligen. Men det är intressant tycker jag, det han säger, att vi kan inte separera upplevelsen av rädsla från, alltså den subjektiva upplevelsen av det, den sätter vi i samband med reaktionen på något sätt, det som sker med kroppen, alltså att vi reagerar, vi för samman de här, men vi kan absolut reagera på ett hot utan att vara rädda. Det kan vi teoretiskt vara, det gör djur, det de upplever är förmodligen inte riktig rädsla, eller inte på det sättet som vi ser det i alla fall. Det är olika processer. De här känslorna som vi har, de bygger på att den här informationen kommer till hjärnbarken och processas kortikalt, och det gör den på ett sätt som är unikt hos oss människor med tanke på att vi har mycket mer komplexa hjärnor än alla andra arter.
Mm. Samtidigt så måste det finnas någon slags gradvis skala där. Det är ju inte så att man är liksom 0% medveten eller 100% medveten, utan det är ju en skala, och rimligen så borde väl olika djur också befinna sig i olika delar i den här skalan. Att vissa kan förnimma ångest, oro och rädsla mer likt en mänsklig upplevelse, medan andra, kanske mer primitiva djur, mer har då bara det här mer automatiserade beteendet, så att säga.
Precis, och det här reagerade Ledo på i när New York Times skrev att kräfter kunde känna kraftig ångest.
So headlines in the New York Times, the BBC, you know, these were crayfish, or I'm from Louisiana, so we say crawfish. So the headline was, even crawfish feel anxiety, or something like that. So, you know, we can't extrapolate from behavior so easily to mental states the way we do, because when we do that, we're making promissory notes that can't be paid.
Så precis som du säger, Simon, någonting upplever andra djur i termer av, som kanske liknar vår rädsla, i alla fall ju högre upp man kommer, ju mer lika djuren blir oss. Men vid mer primitiva djur så kan det vara något helt annat, eller kanske mycket mer reflexmässig reaktion då.
Mm.
Något han också pratade om var minnen från väldigt starka händelser, så kallade flashbulb memories. Till exempel så kommer de flesta ihåg vad som hände vid 9/11 eller Palmemordet eller något sånt där. Och Ledo och hans kollegor har tittat på hur exakta är de här minnena egentligen som vi har från väldigt starka händelser.
Flashbulb memories used to be thought of as these like really strong, the memory was so important that it had to be crystal clear. And what the research actually suggests now is that while it is crystal clear, it's not necessarily accurate in terms of the details. The gist is accurate, you know, so for example, in studies that Liz Phelps did after 9/11, you know, people, of course, remembered that the situation of the World Trade Center thing, and the closer you were to the World Trade Center, the stronger were your memories. But in terms of the details, she tested them early on and then a much longer time after, maybe a year or so after that. And assuming that the earlier memories were closer to what actually happened, she found that what happened over time is that the central part of the memory was intact, but all of the details in the periphery of the memory had become looser in terms of what they stood for. So, yeah, so the memories there are vivid, but not necessarily that accurate.
Väldigt traumatiska händelser som till exempel 9/11, de minns vi jättetydligt, men även om minnet av dem är tydligt så blir detaljerna fel. Vi minns fel ju längre tiden går. I stora drag kommer vi ihåg rätt, men detaljerna minns vi fel trots att det känns som det händes igår.
Men det är lite obehaglig känsla faktiskt när han säger så. För det innebär ju att det som vi känner oss säkra på av våra upplevelser, de här starka upplevelserna, att de inte alls för den sakens skull behöver vara korrekta.
Nej, precis. De är nog korrekta i stora drag, men inte detaljerna i dem är korrekta. Och det har en evolutionär förklaring till, och det är att om vi attackeras av en hund eller någonting i den här stilen, då är det viktigt att komma ihåg att en hund är farlig, men inte exakt hur hunden såg ut. Det kanske till och med är bra att inte ha ett så vansinnigt tydligt minne av precis hur hunden såg ut, för då kan man generalisera mer, så att säga. Det kanske har varit en poäng med att minnet inte är så detaljerat. Det är starkt, men det är inte så detaljerat. Något som man kan fråga sig är att amygdala, som man brukar kalla för någon slags motor i vårt stresssystem, det faktum att den drar igång omedvetet och kan aktivera rädsla hos oss innan vi är medvetna om det, betyder det att minnen också lagras i amygdala? Ja, det tror faktiskt Josef Ledoux att de gör.
I mean, the kind of thing you're talking about would be kind of a genetic memory as opposed to acquired memory, right? Snakes and other kinds of species-related memories. So things that were dangerous to our ancestors tend to be hardwired into our brain. And I think, yeah, there's stuff like that that goes on in the amygdala. But the amygdala also forms memories of novel stimuli that predict those kinds of hardwired events.
Så amygdala lagrar omedvetna minnen som är kopplade till fara, och vissa av de minnena är till exempel helt medfödda, som till exempel rädslan för höjder eller för ormar.
Och det är inte frågan då om att vi upplever någonting som individer som lagras det där, utan det är mer samlade erfarenheter från, ska vi säga, vår evolutionära utveckling.
Från miljoner år tillbaka, precis. Ja, det har alltid varit farligt med ormar och höjder. Men det finns till exempel inte en inbyggd rädsla för bilar.
Men hur skulle mekanismen se ut där? Jag menar, det är svårt att tänka sig att av ren flyt då, så amygdala som reagerar på en ormform, att de kommer att överleva i stor utsträckning. Är det så som det här genetiska minnet skulle uppstå i amygdala? Eller hur är mekanismen liksom?
Ja, det måste väl vara så rimligtvis. Det
känns som en oerhört ineffektiv och långsam process.
Ja, men kanske, den kanske är tillräckligt effektiv vad gäller just då väldigt starka hot som för vissa djur eller för höjder eller sånt som evolutionärt alltid har varit farligt för oss genom hela vår historia.
Egentligen. Samtidigt inte särskilt effektiv. Jag tänker när man behandlar den här typen av specifika fobier som ormfobi eller spindelfobi, så det finns ju en klassisk ensessionsmanual av Lars-Göran Öst på Stockholms universitet. Där jag tror att i spindelfobi så 4 timmars behandling så blir 96% bra på sin spindelfobi. Så att det går ju uppenbarligen att öva bort den typen av specifika fobier som då skulle vara reglerad delvis i det här genetiska minnet i amygdala.
Ja, det är inte helt satt i sten, uppenbarligen. Men något som han tog upp ett intressant patientfall om en kvinna som hade en skada i förmodligen hippocampus och som inte kunde bilda några nya minnen.
Had a patient who had amnesia, and every morning when he went into the room, he had to reintroduce himself to her, much like, you know, patient HM or other patients who have amnesia. They simply don't remember you from day to day. But one day he stuck a sharp object in his hand, and when they shook hands that day, like they did every other day, she withdrew her hand because the object sort of scratched her palm. And so the next day he went in, again he had to reintroduce himself, but she wouldn't shake his hand. And she didn't know why. So she had implicitly acquired this avoidance response, because it's a useful thing to do, that the brain can learn and respond that way. But she had no conscious recollection of it because of the brain damage she had. Now, in retrospect, as we look back on that patient, it's assumed that she probably had some kind of medial temporal lobe damage involved in, say, you know, the hippocampus and so forth, that would have eliminated her ability to form these conscious memories. Because today we know that a person with hippocampal damage who undergoes Pavlovian conditioning will perform just like the patient did.
Vi kan alltså skapa omedvetna minnen som kanske då delvis i alla fall lagras i amygdala. Samtidigt skapar vi medvetna minnen som lagras av hippocampus i andra delar av hjärnan. Och för den här kvinnan då som hade en skada i förmodligen hippocampus, så skapades inget medvetet minne om att hon blev stucken i handen när hon skakade hand. Men däremot så skapades ett omedvetet minne, och därför var hon rädd att sträcka fram handen igen. Men hon var inte medveten om varför hon var rädd. Det är oerhört fascinerande.
Och det senare skulle då vara mer likt det djur upplever när man formar minnen om farliga saker, så att man undviker det då som konsekvens, men man upplever inte den rädslan som vi som människor i stor utsträckning då förknippar med obehagliga upplevelser.
Exakt. Vi har pratat om the hard problem här mycket i den här podden. Något som både du och jag tycker är spännande, vet jag, och det är ju alltså medvetandet. Kan man förklara medvetandet med rent biologiska termer? Kommer man kunna förstå hur medvetandet skapas i hjärnan? Och det har Josef Ledoux en del intressant att säga om. Hur mycket har vi förstått om medvetandet, och hur mycket kommer vi förstå av det?
Well, I wouldn't say we're there, but I think that there's been some really promising research over the last 20 years or so. You know, when I started graduate school in the mid-1970s, the only main, you know, the main approach to studying consciousness was split brain work or other kinds of patient work. But it's mostly split brain that was providing the clearest perspectives at that point. But still, there was a strong stigma against doing consciousness research, especially if you were young. It was okay for old people to think about it, but young people were not supposed to be kind of tempted by the mysteries of consciousness. But since that time, I'd say in the last 20 years or so, it's been a kind of explosion of research, in part generated by the fascinating results from patients with blind sight that Larry Weisskranz and others studied, but also the development of improved methods for doing subliminal kinds of stimulation in healthy people. All of these things have kind of come together to make consciousness research now a thriving area. Now, most of the work so far has been focused on sensory consciousness, our awareness of some, you know, external stimulus and how the brain makes that possible. And the bulk of the evidence suggests that when the stimulus is presented in a way that allows the person to report that they are aware of the stimulus, then the prefrontal cortex and the visual cortex are activated. But if the stimulus is presented in some sort of subliminal method, using some subliminal method, then the person doesn't have conscious reporting ability and only the visual cortex is activated, not the prefrontal. So that has been strong evidence that the prefrontal cortex is required for the, you know, the creating a kind of cognitive awareness of the stimulus.
Så prefrontala cortex behövs alltså för att vi ska skapa det medvetande på det sätt som vi känner det, menar han här. Och också positiv, eller han ställs positiv till de framsteg vi har gjort ändå.
Ja, men det är ju häftigt att vi adresserar den typen av spännande frågeställningar som tidigare var förbehållet författare och filosofer.
Och som det var nästan var oseriöst, och precis som man säger här, att ställa sig de frågorna för 20-30 år sedan, ja, biologiskt liksom, för det var ansågs som flummigt.
Å andra sidan så har vi ju då, som vi har hört här i podden tidigare avsnitt, kanske det faktum med introduktionen av AI att det inte ska bli intressant att studera den här typen av medvetande, därför att vi kommer ta det för givet att det går att skapa medvetande i nya robotar och så vidare.
Just det, och jag tycker när vi pratade med Erik Kandell så var han väldigt positivt inställd. Han trodde att vi kommer att ha en bra förklaring till the hard problem, förstå det om 100 år kanske. Mm. Medan Sam Harris var mycket mer skeptiskt inställd. Så det här är fortfarande en fråga som naturligtvis intresserar många, men vi vet inte vad det kommer landa i. Och det är det som är så spännande med det.
Det häftiga är ändå att den här typen av, får man säga, för grundforskning faktiskt börjar kunna översättas i riktiga kliniska implikationer som vi har berört idag, med förståelsen av hur rädsla uppstår i hjärnan, att vi då inser behovet av att adressera det kliniskt med hjälp av både psykofarmakologi och psykoterapi. Att det inte blir den här schismen mellan olika typer av behandling, utan att vi måste satsa med alla olika typer av resurser. Men kanske också en större förståelse för när det är relevant att använda olika typer av behandling.
Precis, och inte klumpa ihop allt på det. Exakt. Det var Josef Ledo som ni har lyssnat på idag, som är världsledande forskare inom området rädsla och ångest och oro. Och jag heter Anders Hansen och min kollega heter Simon Kjaga. Tack för att ni har lyssnat.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.